Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej alla lyssnare. Det här är Tobias. Jag vill bara säga att vi fortfarande har lite problem med Jennys ljud i det här avsnittet och det beror på att vi spelade in del 1 och 2 vid samma tillfälle. Vi har hittat en lösning som gör att ni kommer att få mycket bättre ljud i kommande avsnitt, men i det här och det föregående avsnittet har jag fått försöka klippa ut de delar från Jennys lokala fil och vår gemensamma inspelning för att få bra ljud. Vi hoppas på överseende i det här avsnittet med och lovar bättring till nästa. Men nu över till fortsättningen om Abraham Lincoln och John Wilkes Booth. Idag är det dags för fortsättningen på berättelsen om mordet på Amerikas 16:e president Abraham Lincoln den 14 april 1865. Och konspirationsteorin om huruvida mördaren John Wilkes Booth verkligen togs fast och dog, eller om han lyckades komma undan. Jag heter Tobias Henriksson.
Och jag heter Jenny Sterner.
Du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är som vanligt jag, Tobias Henriksson.
Och jag, Jenny Sterner. Välkomna! Idag ska vi fortsätta att prata om John Wilkes Booth och mordet på president Abraham Lincoln.
Precis, men innan vi kör igång så har jag som vanligt lite formalia. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/tankom- och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Och görs det inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Men med detta sagt, vill du fortsätta berättelsen om mordet på president Lincoln, Jenny?
Absolut. När vi lämnade historien i del 1 så hade presidenten mördats och John var på flykt tillsammans med en av sina kumpaner vid namn Harold. Och de hade varit på resande fot i 2 veckor och befann sig vid det här laget i en lada tillhörande en jordbrukarfamilj vid namn Garrett i Virginia. Men den 28 män stora truppen som letade efter John och Harold kom närmare och närmare. Eftersökningspatrullen hittade olika personer som hade träffat John och Harold under deras flykt. Och de förhördes, eller inom parentes misshandlades, frågetecken. Och till slut visste patrullen var de 2 männen fanns. De fanns på familjen Garretts gård, närmare bestämt i ladan där de förvarade tobaken de odlade. Soldaterna omringade ladan och löjtnant Conger ropade in till de 2 därinne att ge upp. Och David Harold, han gjorde så direkt. Men inte John. Han ropade tillbaka att han inte tänkte ge sig. Han föredrog att slåss. Och då satte soldaterna ladan i eld. Och vad som hände sen finns det olika vittnesmål om. Det man säkert vet är att sergeant Boston Corbett sköt John Wilkes Booth genom en öppning i ladugårdsväggen. Och enligt sergeant Corbett själv så siktade John på honom med en pistol, varpå han inte kunde göra någonting annat än att skjuta honom liksom i självförsvar. Enligt Corbetts överordnade däremot så sköt Corbett John oprovocerat. Löjtnanten rekommenderade efteråt att sergeant Corbett skulle bli straffad för detta, för deras order hade varit att fånga in John Booth levande. Och Boston Corbett var redan innan det här något av ett rötägg. Han ansågs vara lite opålitlig med ett instabilt humör, lite nervig som man sa då. Och det trodde så att göra med att han innan han kallades in i kriget hade arbetat som hattmakare med bly och hade blivit liksom drabbad av blyförgiftning. Och utöver den här förgiftningen så ansågs Boston Corbett vara en religiös fanatiker. För några år tidigare, som 26-åring, så hade han kastrerat sig själv för att slippa tänka på sex och synd.
Alltså, hade han kastrerat sig själv eller hade han kastrerat sig själv? Alltså, jag tänker, utförde han det själv eller utförde han det?
Han utförde det själv.
Aj, aj, aj.
Han gjorde det själv.
Det låter synnerligen obehagligt.
Ja, han låter inte helt stabil, tänker jag.
Nej.
Och nu hade han alltså gått emot sin chefs order och skjutit presidentmördaren John Booth. Men John var inte död. Han var svårt skadad. Blödande från skottet som hade träffat i nacken släpades han förlamad till familjen Garretts boningshus där han lades på altanen. Han bad om lite vatten och fick det. Men han var tvungen att spotta ut vattnet direkt för skottet i nacken gjorde att han inte kunde svälja längre. Och han hade fruktansvärt ont men han kunde inte röra sig. Så han bad soldaterna rulla runt honom så att han låg på mage. Men det hjälpte inte det heller. Och inte att ligga på sidan. Allt gjorde ont. John bad soldaterna att döda honom så att han skulle kunna komma undan den pinande smärtan. Och när solen började stiga upp över horisonten blev Johns puls allt svagare och hans andning allt mer oregelbunden. 3 timmar senare var John död. John Wilkes Booth blev 26 år gammal. Och det sägs att han precis innan han dog viskade: "Berätta för min mor att jag dog för mitt land." I Johns fickor hittades en kompass.
Som inte verkade funka så bra.
ett ljus. Bilder av 5 kvinnor. 4 skådespelerskor plus Johns fästmö Lucy. Där fanns även hans dagbok. Och i den hade han skrivit att USAs alla problem berodde på Abraham Lincoln och att Gud hade bestämt att John skulle vara det instrument eller verktyg som skulle straffa Lincoln.
Och det sägs även att ett katolskt mynt av något slag hittades, vilket har diskuterats mycket eftersom John ju var döpt protestant.
Och även en gång i tiden hade varit medlem i det här partiet Know Nothing som var emot katoliker. Så frågan är vad det betydde.
Ja, intressant. Det är någon sån där urban legend som har levt kvar kanske genom åren.
Ja, precis. Vem vet?
Johns kropp rullades in i en filt och surrades fast på sidan av en hästvagn som kördes till Belle Plaine. Och
därifrån skulle kroppen skeppas tillbaka till Washington. Där genomgick kroppen en obduktion och mer än 10 personer fick identifiera honom. Bland annat hans mamma Mary, hans bror Edwin, syster Aisha och hans tandläkare. Och 2 saker som John hade på sin kropp som var distinkta för just honom, det var ett R i nacken efter en tidigare skada och en hemmagjord tatuering på sin vänstra hand med bokstäverna JWB, alltså John Wilkes Booth.
Just det.
Och den här tatueringen hade John gjort själv som barn med hjälp av en kniv och bläck. Efter obduktionen så förvarades John Booths kvarlevor på lite olika lagerhyllor innan det 2 år senare gjordes en sista identifiering innan kroppen till slut lämnades över till familjen Booth för begravning. John begravdes i familjegraven i Baltimore.
Drygt 40 personer kom på begravningen. Men även om John var den som så att säga höll i taktpinnen och orkestrerade mordet så var ju rätt många fler inblandade. Vad hände med dem, Tobias?
Jo, de flesta hade ju åkt fast under tiden John var på flykt tillsammans med Harold. Och 2 månader efter Johns tillfångatagande och död så var det dags för hans kumpaners rättegångar. 8 personer stod åtalade och samtliga befanns skyldiga den 30 juni 1865. De huvudåtalade var Mary Surratt, John Surratts mamma, som hade låtit gänget förvara vapen och ammunition i hennes hus. John själv hade lyckats fly utomlands men åkte fast 2 år senare. Lewis Powell, den långa superstarka mannen som försökte mörda statssekreterare Seward men inte lyckades. David Herold, som flydde tillsammans med John och gav upp direkt när de hittades. George Atzerodt, som skulle mörda vicepresident Johnson, men som tillbringade kvällen på krogen där han försökte dricka sig till modet att utföra dådet, men aldrig kom till skott. Och de här 4 personerna dömdes till döden och samtliga hängdes en vecka efter domen den 7 juli.
Här kan jag flika in bara att är det inte lite... Jag är helt emot dödsstraffet överhuvudtaget, men just George, han försökte ju inte ens och blev dömd till döden.
Mm. Verkligen, verkligen. Jättemärkligt. Det är väl det här begreppet, alltså conspiracy to commit murder eller någonting sånt där, att man har verkligen utvidgat det till alla som typ umgicks med John Wilkes Booth, känns det ju som.
Ja, precis. Inklusive då mamman Mary. Alltså inte hans verkligen. Mamma utan den inblandade Marin, som egentligen bara inom situationstecken förvarade grejer i sitt värdshus.
Mm. Jo, men visst är det så. Nej, det är lagen på den tiden var hård, men kanske inte alltid helt rättvis.
Nej.
Men 4 personer som varit inblandade som medhjälpare på olika sätt, men inte i själva mordet och mordförsöken, dömdes till mellan 6 år och livstid. Samtliga, förutom en av dem som dog efter bara ett par år i fängelse, benådades av president Johnson efter 4 år i fängelse. Och det gick inte bara illa för dem som stått på Johns sida. Boston Corbett, mannen som sköt John Booth, blev, trots att han av många utropades till hjälte, allt sämre i sitt mående. Först togs han till Washington och häktades, men bedömdes helt oskyldig till tjänstefel och släpptes snabbt. Han fick istället en del av belöningspengarna, ungefär motsvarande 350 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Men Boston hade länge mått dåligt mentalt och frikännandet och erkännandet hjälpte inte. Boston blev paranoid, rädd för att John Booths anhängare skulle ge sig på honom och hämnas. Han tog avsked ur armén och började jobba som hattmakare igen, men han hade svårt att behålla kunder. Och kollegor tyckte att han betedde sig underligt. När som helst under ett arbetspass kunde han avbryta det han gjorde och med hög röst börja predika om Gud för alla som var inom hörhåll. Hade en sån medarbetare på ett jobb jag hade en gång när jag sysslade med leveranser. Där allting handlade om Gud och jag har inga problem med att folk tror på Gud eller på Allah eller vad det nu kan vara. Men kanske att det är lite knepigare när man försöker övertyga andra om det hela tiden.
Verkligen.
Mm.
Och också på en arbetsplats där man inte riktigt kan säga att det här vill jag inte lyssna på och gå därifrån. Utan...
Precis, precis. Men i alla fall, pengarna som man hade fått i belöning tog slut. Och för att få ekonomin att gå ihop försökte Boston kapitalisera på sin berömmelse. Som den som tog fast John Wilkes Booth. Tack vare den ryktbarheten fick han ett dörrvaktsjobb i Kansas lagstiftande församling. Alltså det känns ju ändå som att dörrvakt för att han hade ihjäl John Wilkes Booth. Det var kanske inte riktigt den status han hade förväntat sig, tänker jag.
Nej.
Men även där kände han sig förföljd och vid ett tillfälle jagade och hotade han några i församlingen. Eftersom han trodde att de pratade skit om honom. Ingen skadades, men Boston dömdes till vård och han togs in på mentalsjukhus, vilket han så småningom rymde ifrån. Och efter det så försvinner han ur historieböckerna.
Mm. Och ja, det hände verkligen mycket tragiskt runt mordet på president Lincoln. Och det slutar inte här. En annan som påverkades starkt efter mordet på presidenten var major Henry Rathbone, stand-in-gästen på teatern som ersatte general Grant. Han knivskars ju svårt efter att han hade försökt att ge sig på John
efter att han hade skjutit presidenten.
Men han överlevde och gifte sig med sin fästmö Klara, som även hon ju var med på teatern den där ödesdigra kvällen. Men Henry plågade svårt av skuldkänslor. Han hade ju inte lyckats rädda presidenten och han hade inte lyckats ta fast John Booth heller. Men han och Klara fick 3 barn tillsammans. Men han mådde ändå bara sämre och sämre. En kväll hotade han att skada sina och Klaras barn. Han attackerade Klara och sköt och knivhög henne till döds. Och efter det försökte Henry ta sitt eget liv, men han överlevde och togs in på mentalsjukhus där han tillbringade resten av sitt liv.
Ja, men det här är ju verkligen en historia med väldigt mycket tragedi. Men nu till slut kan man väl säga är det dags för konspirationsteorier, eller hur?
Ja, precis. För i berättelsen om mordet på Abraham Lincoln finns 2 konspirationsteorier. Eller kanske snarare 1 frågetecken och 1 konspirationsteori.
Mm.
Och det här frågetecknet, det gäller om fler var inblandade i mordet än de som åkte fast. För en av de saker som sticker ut i det som hände är att Abraham Lincolns livvakt, polisen John Parker, han var inte på plats på teatern när Lincoln mördades. Han skulle egentligen stått liksom bakom det draperi som täckte ingången till presidentens loge. Och om han hade gjort det, då skulle han ha sett John Booth när han närmade sig för att skjuta presidenten. Men livvakten var inte där som sagt. Han var i själva verket på krogen och drack. Han hade lämnat sin plats. Och frågan var, hade han blivit mutad av någon? Kanske av John Booth eller någon av hans medbrottslingar för att avvika just då? Och ingen vet egentligen svaret på den frågan, men det man vet är att John Parker inte heller tidigare hade varit världens pålitligaste livvakt. Han hade flera gånger tidigare fått reprimander för att han drack för mycket och för att han besökte bordeller. Men det verkar inte ha bekymrat Abraham Lincoln särskilt mycket, för han var känd för att inte ta särskilt hårt på säkerheten. Ibland kunde man till och med se presidenten vara ute och gå och promenera ensam på kvällen utan livvakt. Så frågan är om det handlade om att John Parker hade blivit mutad till att hålla sig borta.
Eller om han helt enkelt hade smitit iväg en stund under tiden teatern pågick. Eller om det till och med var så att presidenten hade givit honom ledigt under tiden pjäsen pågick, det vet vi inte heller. Det här är ju en fråga som vi troligen inte kommer få svaret på.
Nej, men så är det. Men det jag tänker på här också är ju något annat som jag poddar om, och det är ju mordet på Olof Palme. Då var det ju också det här med att han inte hade livvakter just den här kvällen och på just den här platsen, trots att det var löningsfredag och det var, ja men som sagt, fredag då, och det var fullt med folk inne i Stockholm City och så vidare där. Det verkar som att man inte har lärt sig någonting om historien på ett par hundra år här ju.
Nej, verkligen.
Men ett annat frågetecken i den här historien är Ulysses S. Grant och hans fru Julia, som skulle gått på teatern tillsammans med paret Lincoln. Men de ändrade sina planer i sista sekunden och avbokade. Varför? Var det en slump? Var Grant med planen på att avrätta presidenten? Förklaringen verkar vara att Julia hade blivit osams med Mary Lincoln och därför ville hon inte gå på teatern med henne den kvällen. Tydligen hade paret Grant umgåtts med presidentparet och ett annat par, general Edward Ord och hans fru Sally. Sally hade tydligen ridit in till Abraham. Abrahams fru Mary hade blivit irriterad eller svartsjuk, som det står i vissa källor. Hon hade skällt ut Sally. Julia hade försökt gå emellan och försvara Sally, men då hade Mary blivit vansinnig. Det hade varit pinsamt och att gå på teater tillsammans kändes inte aktuellt längre. Men frågan är alltså om detta verkligen var sant. Berodde paret Grants sena avbokning på ett gräl mellan fruarna? Eller var det bara en hittepåhistoria för att dölja att det fanns ett större och hemskare motiv bakom?
Ja, alltså jag har försökt att hitta om det finns något motiv för general Grant att vilja vara inblandad i mordet av president Lincoln. Men jag hittar ingenting.
Mm.
För att de var väldigt nära vänner och de hade varit det länge.
Mm.
Och generalen ser inte ut att ha haft något att vinna på presidentens död. Han var inte politiskt aktiv på det sättet att han skulle få en högre position i samhället om presidenten dog.
Mm.
Så kanske handlade det här trots allt om någonting så vardagligt som två personer som blev sura på varandra, Mary och Sally, och som därför inte ville ses som planerat.
Ja, men så till slut, äntligen har vi kommit till den teori som handlar om John Wilkes Booths död. För där finns det nämligen en konspirationsteori som säger att John Wilkes Booth inte dog den där eftermiddagen i april 1865. Det var nämligen, enligt teorin alltså, en dubbelgångare som sköts i lådan, inte John. Och var kommer den teorin ifrån?
Jo, 1870 så kontaktades den Texas-baserade advokaten Finis L. Bates av en man som hette John St. Helen. Och John behövde hjälp med lite pappersarbete av legal karaktär. John St. Helen arbetade som bartender och var en komplex person. Han var hetlevrad med ett hett temperament och starka åsikter.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men han kunde även recitera Shakespeare. Inte bara citat, utan långa monologer kunde bartenden hålla. Och det här var förmodligen inte helt vanligt i Texas år 1870.
Nej.
Men John och hans advokat blev vänner, så när John blev allvarligt sjuk så var det helt naturligt att kalla till sig Finis till sin dödsbädd. För John hade ångest. Han berättade att han hade levt i en lögn och han ville inte begravas utan att ha berättat för någon. Och denna ville berätta för var Finis. John berättade att han inte hette John St. Helen. Han var i själva verket John Wilkes Booth, mannen som hade dödat president Abraham Lincoln.
Mm.
Och John bad Finis se till att han fick begravas under sitt riktiga namn. Och Finis sa att han skulle fixa det här. Men så hände något av ett mirakel. John repade sig. Men dessvärre hade han ju erkänt vem han egentligen var. Så nu gick det ju inte längre att leva vidare som John St. Helen. Förvisso var han och Finis vänner, men trots allt så hade Finis mycket att vinna på att ange John. Han skulle kunna bli berömd, han skulle kunna bli rik också. Så John flydde från Texas till staden Enid i Oklahoma. Han tog sig ett nytt falskt namn, David E. George. Åren gick. Inte mycket finns dokumenterat mer än att han eventuellt arbetade som bartender även där. Och att han kanske eventuellt också arbetade som målare, som han tydligen var väldigt dålig på. Och han verkade aldrig ha problem med pengar, trots att han ganska ofta hade ont om jobb. Han hade inga nära vänner, men han hade hört säga: "Jag dödade den bästa man som någonsin hade levt." 30 år senare, när David, eller kanske John, bör ha varit runt 60 år gammal, så dog han till slut. Han bodde på ett hotell sedan några veckor tillbaka och hittades död på morgonen den 13 januari 1903. En läkare tillkallades och eftersom det inte gick att avgöra med blotta ögat vad han hade dött av, så utfördes det en obduktion. Och obducenten kunde konstatera att David eller John dött av arsenikförgiftning, Och när de undersökte hans förehavanden före sin död så visade det sig att han hade köpt stryknin. Han lämnade inte efter sig något brev och i hans rum hittades mycket få ägodelar och inga pengar. Och rykten florerade att den mystiska mannen var John Wilkes Booth. Kanske just för att han var så mystisk. Han hade dykt upp från ingenstans några år efter presidentens död och han var lik John Booth till utseendet. Och dessutom hade han ju hört säga: jag dödade den bästa man som någonsin levt. Och det var ju inte bara ett slags erkännande i sig utan även ett tecken på att han hade bytt åsikt om Lincoln. Om det nu var så att David E. George var John Wilkes Booth alltså.
Ja, jo, precis.
Dessutom, David E. George ena ben, upptäcktes det vid obduktionen, hade tidigare varit brutet. Och det verkade vara på samma ställe som John Booth ska ha brutit sitt i samband med flykten efter presidentmordet. I vilket fall som helst så var det ganska spektakulärt om den döde var presidentmördaren.
Det var ju liksom synd att inte försöka kapitalisera lite på det. Eller i alla fall få lite uppmärksamhet.
Och eftersom den döde inte verkade ha varken anhöriga eller vänner så tänkte begravningsentreprenören att den döde var hans att göra vad han ville med. Så han lät balsamera David E. George väldigt noggrant. Sen klädde han kroppen i stiliga kläder och placerade den i fåtölj i begravningsentreprenörens skyltfönster. Så där satt han alltså med en tidning i knät och såg ut att vara livslevande. Och intresset var stort och folk vallfärdade för att titta på den döde som eventuellt då var presidentmördaren. Men till slut så svalade intresset och då dök en ny främling upp i stan. Phineas L. Bates. Som förmodligen då hade hört talas om det här. Och han berättade att mannen i skyltfönstret var hans goda vän. Som kallade sig John St. Helen när han kände honom. Men som faktiskt var John Wilkes Booth. Precis som invånarna i Oklahoma hade misstänkt. Och Phineas L. Bates lyckades övertyga myndigheterna att han var John St. Helens närmast anhörige. Så han fick ta över Johns kropp från begravningsentreprenören. Kroppen var så väl balsamerad att den skulle hålla sig fräsch i många år. Phineas såg affärsmöjligheterna. För han hade nu alltså i sin ägo president Lincolns mördares döda kropp. Och vad gör man då om man kommer över en död berömdhet? Vad skulle du göra, Tobias?
Ja du, återlämna till någon välvald begravningsentreprenör för jordsättning tänker jag, eller jordfästning.
Ja, det känns som det rimliga.
Ja, precis. Ja, jag skulle i alla fall definitivt inte göra det som Phineas gjorde för att han började nämligen hyra ut kroppen till olika events och han åkte själv runt med den till olika festivaler och utställningar. Tänk till exempel Skäggiga damen. År 1907 skrev han boken Escape and Suicide of John Wilkes Booth. Där hävdade han att den som dött i ladan den där aprildagen 1865 var en lookalike till John. Mer om det om en liten stund. Och det är just det här med lookalike till John har vi varit inne på ganska nyligen.
Verkligen?
Ja, även om det var en helt annan John nämligen. Nej, det var det inte alls. Det var Paul, kom jag på.
Ja, det var Paul. Helt sant. Jag tänkte också John.
Jag tänkte John Lennon, men det var det inte. Det var Paul McCartney. Ja, just det. Ja. Phineas fortsatte att turnera med Johns kropp och åren gick. 1920 fraktades den mumifierade kroppen med tåg till Kalifornien. Men tåget spårade ur och i samband med det rånades tåget. Och en av sakerna som togs var Johns kropp. Men Phineas Bates lyckades så småningom få tillbaka kroppen på något sätt. Och när han dog 1923 så ärvde hans fru kroppen. Och hon var inte intresserad av att turnera vidare med en mumie, vilket jag kan förstå. Så hon sålde den till en kringresande cirkus. Alltså det här är så fantastisk historia så att det är helt underbart liksom. Om det nu är John Wilkes Booth så han har ju liksom fått uppleva mer efter sin död än man gjorde i livet nästan.
Verkligen. Alltså det är ju som en skröna som inte låter riktigt sann.
Nej men precis. Men efter år 1970 så verkar det inte finnas någon som vet var kroppen är för någonstans. Och jag förstår inte riktigt hur det här är möjligt, för att efter att John Booth sköts i ladan identifierades han ju av minst 10 personer. Såg alla de personerna fel? Och det här var det väldigt många andra som undrade, och för att få slut på rykten om att John Booth klarat sig undan rättvisan samlade The Maryland Historical Society in vittnesmål från personer som identifierat John Wilkes Booth efter hans död. Men det hjälpte inte. Det fanns för många oklarheter och väldigt många det sägs att. Saker som de som tror på att John Booth lyckades fly tar upp är bland annat att den döde personen som identifierades hade en tatuering, precis som John. Men det finns de som sa att den satt på handen, medan andra sa att den dödes tatuering satt på Johns arm, precis nedanför armbågen. Bland de vittnen som sa att de såg tatueringen på handen var det vissa som sa att de sett den på höger hand och andra på vänster, vilket var den korrekta handen. Detta är också den logiska placeringen eftersom John var högerhänt. Det sägs även finnas vittnen som hävdar att den döde inte hade någon skada på något av sina ben. John ska ju ha skadat sig i hoppet ner på scenen efter skottet mot Lincoln. Alternativt så hade han ju fått sin häst över sig. Men enligt vissa, som så ofta icke-namngivna vittnen, hade mannen som sköts i ladan ingen skada på något av sina ben. Och det är ju inte vilka som helst som tror på teorin om att John Wilkes Booth lyckades fly, eller hur, Jenny?
Nej, det finns de som tror på den här teorin som har en helt annan kaliber än till exempel Alex Jones. Och du får stoppa mig, Tobias, men nu har jag nog refererat till Alex i varje avsnitt. Även de han själv inte har några teorier om. Men hur som helst, två av dem som tror på teorin om att det inte var John Booth som dödades i ladan är historikern Nate Orlovek och läkaren Dr. Arthur Chitty. Nate Orlovek är faktiskt så övertygad att han har ägnat mer än 40 år till att forska på det här.
Mm. Ska vi bara förtydliga då att Dr. Arthurs efternamn stavas C-H-I-T-T-Y så att man inte tror att det betyder att han är usel eller så.
Jag hörde det när jag uttalade. Jag tänkte på det när jag läste eller när jag skrev det. Men...
Nej, det låter ju likadant. Ja. Men
det stavas helt annorlunda. De menar på att det fanns vittnen som sa att de hörde David Harold säga det är inte John Booth där inne. När han själv gav upp och kom ut ur den rykande ladan. Men en annan historiker, James Hall, säger att det här inte stämmer. Och även om det stämmer så betyder det ingenting. James Hall pekar på att Harold namngav John 10 gånger i det undertecknade vittnesmål som skrevs ner i samband med att han togs fast. Och i vittnesmålet så säger alltså Harold att det var John som befann sig och sköts in i ladan. Och att han sa något annat när han gav upp, det kan ha haft flera anledningar. Till exempel ett sista försök att rädda John. Men om vi leker med tanken att Nate Orlovek och Dr. Chitty hade rätt, att det faktiskt inte var John Wilkes Booth som sköts utan en dubbelgångare. Vem var då den här döda mannen som liknade John så pass att mer än 10 vittnen hävdar att det var John? Vem var det alltså som Boston Corbett hade skjutit? Jo, det var, enligt konspirationsteorin, den 43-årige kaptenen James William Boyd, en sydstatssoldat. Han sägs även ha varit spion. Och han var, trots att han var lite äldre, för John var ju 26 år gammal när Lincoln mördades, han var trots det väldigt lik John Booth. James var gift och hade 7 barn. Men under kriget blev han tillfångatagen av nordstatsarmén, och under tiden i fångenskap dog hans fru Caroline. Så därför ansökte han om att få bli släppt baserad på att någon behövde ta hand om hans 7 barn nu när Caroline var död. Och i februari 1965 fick han sin önskan beviljad och han släpptes.
Det är nog ganska rimligt, känner jag.
Verkligen. Men var han tog vägen sen, det är inte känt, för hem till sina barn åkte han i alla fall inte. En av hans söner, James Jr., fick ett brev av honom där han bad sin son att möta upp honom i Texas för att tillsammans ta sig en semestertripp till Mexiko. Och James Junior åkte dit, men James Senior dök aldrig upp på den bestämda platsen. Och efter det har ingen hört av honom någonsin igen. Men han ska alltså, enligt konspirationsteorin, av någon anledning befunnit sig på familjen Garretts bondgård 2 månader efter att han hade släppts fri. Så istället för att åka hem till familjen så åkte han till den här bondgården. Och där ska han ha misstagits för att vara John Booth och blivit skjuten till döds. Och enligt teorin så visste den nya presidenten, alltså Johnson, och landets ledning till det här. Men de mörkade att fel person hade blivit skjuten. Och kanske för att de ville kunna stoltsera med att de hade fångat in Lincolns mördare ganska snabbt och slippa stå med skammen av att han hade lyckats fly. I år är det 159 år sedan president Lincoln mördades och konspirationsteorin om att John Wilkes Booth lyckades fly efter mordet lever vidare. Och numera finns ju betydligt fler verktyg att använda för att säkerställa att man har rätt person, eller hur Tobias?
Ja, men precis. Bland annat finns det ju numera avancerad teknik för att jämföra DNA. Historikern Nate Olovek lade tillsammans med några avlägsna släktingar till John Booth under slutet av 1990-talet fram en förfrågan till rätten om att få gräva upp och analysera Johns bror Edwins kropp för att verkligen säkerställa att det var John via test av DNA. Delar av John, eller vem det nu var, delar av hans ryggrad hade i alla fall sparats efter hans död och förvarades på The National Museum of Health and Medicine i Maryland. Förslaget var alltså att DNA från mannen som dödades i ladan skulle jämföras med Edwin Booths. Ansökan avslogs. Men det finns fler metoder att försöka avgöra vem en person är. Ansiktsidentifiering via en tekniskt avancerad metod att jämföra foton. Det man gjorde var att jämföra ett foto av John Wilkes Booth från 1865 med foton av John St. Helens och David E. George. För vi ska komma ihåg att vi ju inte vet om John St. Helens och David E. George heller var samma person. Även detta gjordes på initiativ av Nate Olovek. Den 15 april 2019, 154 år efter mordet på Abraham Lincoln, ställdes datorprogrammet för ansiktsanalys in för att jämföra de 3 fotona av John Booth, David E. George och John St. Helens. Käklinjen, näsan, öronen, ett antal olika drag jämfördes ner på minsta detaljnivå. Det tog mindre än en minut innan resultatet kom. Det fanns enligt programmet en mycket stor chans att de 3 fotona visade samma man. Enligt Olveck var chansen, eller möjligheten, 99%. Men där måste vi ju tillägga att det var enligt Olveck. Vi har inte sett de här testerna med egna ögon och inte heller själva analysen. Så vad tror vi egentligen om den här konspirationsteorin, Jenny?
Ja, jag tror inte på den kort och gott. Men jag måste säga att de här ansiktsjämförelsetesterna som gjorts är jätteintressanta och det fascinerar mig att det finns minst en historiker som har ägnat 40 år åt det här.
Så det handlar alltså om en otroligt påläst och välutbildad person som tror på den här teorin.
Men det känns liksom för osannolikt att John skulle ha flytt och en annan person ska ha dödats istället.
Och John skrev ju i sin dagbok under hela flykten, ända till sista dagen.
Innebär det alltså att han flydde i sista sekunden? Eller var det hans dubbelgångare som hade skrivit i dagboken? Hade alltså John avvikit rätt snabbt efter mordet på Lincoln? Nej, det här känns alldeles för långsökt helt enkelt. Vad tror du, Tobias?
Nej, men alltså, för några gånger sedan så efterlyste ju du ett fall där vi skulle tycka olika. Vi brukar ju vara ganska samstämmiga, men alltså, jag tyckte ju att det här verkade helt vansinnigt länge, långt in i manuset. Men jag är ju som du där, att jag reagerade på den här ansiktsanalysen. Och om Oloveks uppgifter stämmer så visar fotona samma man, eller ja, till 99% sannolikhet i alla fall. Och alltså, jag vet inte det. Det är inte samma sak som DNA, det är det inte, men det känns ju ändå som att den moderna tekniken borde ju veta bäst, kan jag tycka. Kanske för godtrogen här vad gäller Olovecks utsagor, men Jag kan inte, på grund av det här då, ska jag inte säga att det här är en totalt avfärdad myt, vad mig anbelangar, utan det, vi hamnar någonstans i mellanlandet. Jag skulle vilja säga att den är möjlig, men inte trolig.
Det kan jag hålla med om.
Så att där någonstans tror jag att jag hamnar i alla fall.
Det jag tycker är lite märkligt är att de har ju faktiskt möjligheter att DNA-testa en del utav ryggraden på
vem det nu var som dog i ladan mot då Edvin. Varför har de fått avslag på det? Det tycker jag är lite konstigt.
För att det inte är rätt person.
Kanske. Ja, nu har du nästan fått över mig på din sida, känner jag. Ja, nej, men det är väldigt mystiskt.
Ja, det är mystiskt, det håller jag med om. Och jag tänker att en alltså modern DNA-teknik kommer inte att skada den här ryggraden i någon större... Alltså det behövs ju så oerhört lite för att göra en DNA-analys, tänker jag. Så att jag förstår inte heller riktigt varför man nekar där. För där hade ju varit... Ja, det hade ju varit oerhört spännande att få se de resultaten.
Verkligen.
Men det här är ju ett superintressant fall och man kan säkert diskutera det hur länge som helst. Men vad tror ni där ute? Hör gärna av er med era tankar om dagens avsnitt. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du mejla till info@prsmedia.se. Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, kritik och liknande. Och jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor vi använt oss av i dagens manus. Samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida facebook.com/tankom.se. Du kan såklart också söka på Tänk om i din Facebook-app så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag.
Och som vanligt, om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra det här på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar via Patreon så får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig, Tobias Henriksson.
Och med mig, Jenny Sterner, som även har skrivit dagens manus.
För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver.
Och vill ni nå mig, Jenny, så finns jag på Instagram där jag heter Jennys penna i ett ord och Jenny med IE.
Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future.
Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om 2 veckor igen.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!